بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأهلا وسهلا في الأمريكون في تفسير ونظر القرآن بكم رضا إن شاء الله تعالى بينا نسيستا سورة نسيستا كابيتلة في جزء تبارك ودي سورة المرسلات. Vi tänkte börja med att lyssna på dess vackra verser. Inshallah.
Håll inte för nära.
Ja, du känner. Känner
hela så.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالملقيات ذكرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين
Så, surat al-Mursalat, den sista suran i just Tabarak. Och den sura som uppenbarades i Mekka, den är 50 aya. Och Allah subhanahu wa ta'ala inleder denna sura och svär på vissa saker från skapelsen. Och han svär på att människorna kommer att återuppstå på domedagen. Det är det som elden är i slutändan. Allah subhanahu wa ta'ala säger då i första verserna, wal-Mursalat i urfa, vid vindarna som sänds ut i följd. Eller änglarna som sänds ut den ena efter den andra. Det finns här två eller fyra tafsir. Och alla är korrekta, som vissa av professorerna nämner. Att versen refererar till vindarna. Enligt andra molnen. Och enligt andra änglarna och enligt andra profeten. Och alla dessa är sända av Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Vem har sänt vinden? Annan än Allah. Vem sänder molnen som bär på regn? Annan än Allah. Och vem sänder änglar och sänder bud? Annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och alla dessa ger också liv till människan. Eller hur? Ja, Allah ger liv till människan. Med vinden som bär på pollen och liknande. Bär och för molnen vidare. Molnen ger liv till människan. Med regnet som ger grönska, växtlighet, bördighet och föda för människorna. Och det budskapet som Allah uppenbarat genom änglarna till profeterna ger också liv till människan. Det själsliga livet som är det största, viktigaste livet. Så Allah svär här på detta. Och säger sen fel'asifat i asfa, och vid änglarna som är snabba i att lyda Allah. Eller stormbyarna som stormar fram. Wan-nashirat i nashra, och spridarna som sprider ut. Genom de vindar som skingrar molnen i olika vädersträck. För att sen ge liv till den döda marken. Fälfäriqat i farqa, och skiljarna som skiljer åt. Här syftar Allah på änglarna. De änglar som Allah subhanahu wa ta'ala skickar med budskapet. Budskapet med vilket Allah skiljer på rätt och fel. Sanning, falskhet, tawhid och shirk. Sunna och bid'a, folket av elden, folket av paradisen. Så, och det här nämner också Qatada, yani fälfäriqati farqa, och skiljarna som skiljer åt, han säger Koranens verser, som separerar rätt från fel. Koranen är ju al-furqan, eller hur? Den är ju al-furqan. Och furqan betyder ju det som särskiljer, separerar. Och det är just det som Koranen gör. Det är inget urvattnat budskap. Det är inget flummigt budskap. Det är inte så här alla ska vara glada budskap. Nej. Utan det är klart och tydligt. Skiljer på rätt och fel. Skiljer på vad som är sant och vad som är falskt. Med klara och tydliga riktlinjer. Och fördömer även vad som är fel. Och prisar vad som är rätt. Och det här är det som människan behöver. Tydlighet. Eller hur? Inte det här flummet att allt är rätt och inget är fel. Och alla har rätt och ingen har fel. Nej, det finns inte. Det finns rätt och det finns fel. Och det finns folk som har rätt och det finns folk som har fel. Så är det bara. Och alhamdulillah, Allah har inte lämnat det här dummandet åt oss. Att dumma vad som är rätt och fel. Utan han har själv tagit på sig att klargöra vad som är rätt och fel. Så vi har här tydliga riktlinjer i detta. Fälmulqiyat i dhikra, och överlämnarna av uppenbarelsen. Yani de änglar som förmedlar Allahs budskap till sänderbuden. Udran av nudra, som ursäktar eller varnar. De här budskapen som änglarna förmedlar till sänderbuden ursäktar. På vilket sätt? Yani befriar människan från skuld. Om hon följer budskapen så är hon syndfri. Nudra varnare, yani varnar de som motsätter sig dessa budskap. Så uppenbarelserna, alla uppenbarelser, det är bara Koranen, Torat, Injil, Zabur och så vidare. Alla har samma innehåll. Att de ger människan riktlinjer, om du följer dem, alhamdulillah, då är du förlåten, du är ursäktad, du kommer att gå in i paradiset. Och om du trotsar dem så har du fått varningen med en flammande eld som kommer att brinna i all evighet för de som förnekar dessa texter. Ruddaran kan också betyda här att människan inte har några ursäkter efter att Koranen uppenbarats. Ja, det finns ingen ursäkt. Har du fått budskapet? Har du fått Koranen? Du kan inte komma på domedagen och säga jag visste inte. Jag visste inte islam var rätt. Nej, Allah har skickat sina budbärare. Allah har skickat budskapet för att människorna inte ska komma med någon ursäkt på domedagen. Så han har sänt sina bevis klart och tydligt. Innama tu'aduna lawaqi'. Här är det som Allah svär på. Den är eden, när Allah svär på inte bara en sak, utan flera saker här. Yani i sex verser svär Allah på ett flertal saker. Vindarna och änglarna och uppenbarelsen. Vad är det Allah svär på? Innama tu'aduna lawaqi'. Det som ni har utlovats kommer sannoliken att inträffa. Yani domedagen. Som ni har utlovats kommer att inträffa. Den kommer att hända. Så vad är det Allah svär på? Jo, domedagen. Det kommer att blåsas i hornet. Allah kommer att låta den första till den sista återuppstå på domedagen. En och samma plats, en dag som är 50 000 år för att döma mellan mänskligheten. Och sedan så kommer en grupp att gå till paradiset och en grupp till helvetet. Så det råder inget tvivel om detta. Och när domedagen sker så kommer det ske vissa tecken, vissa förändringar i skapelsen. Som Allah nämner i följande verser. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ När stjärnorna släcks. Och när himlen klyvs. Och när bergen förintas. Så här nämner alla tre saker som sker med naturen. Stjärnorna slocknar, de faller. Himlen kommer att klyvas. Som Allah nämner i andra verser också. Himlen kommer att spricka. Änglarna kommer att komma ner i rader. Och Allah kommer att stiga ner för att döma mellan människorna. Och bergen kommer att förintas. Pulveriseras. Kommer att blåsas bort och bli till intet. Dessa solida, starka berg kommer bara försvinna och inte vara någonting alls. Subhanallah. Domedagen, wallahi, det är en mäktig dag. Yawmun azim, som Allah säger. En mäktig dag, en stor dag. Ingen dag som man ska tro att man kan ta med en klackspark. Wallahi, det är den dagen som till och med profeterna kommer att vara rädda på och säga nefsi, nefsi. Ska vi inte vara rädda för den dagen? Allah måste ha. Wa idha rusul uqitat. Och när det är tid för sändebuden att sammankallas. Allah subhanahu wa ta'ala kommer på domedagen att låta varje folk återuppstå med det de dyrkade. Varje folk kommer att återuppstå med deras ledare, deras imam. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer då att låta de troende återuppstå med respektive profet. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer också inför dömandet att samla profeterna. Och han kommer att fråga människorna. Mada ujibtum. Vad är det ni har besvarat? Eller hur har ni besvarat sändebuden, som Allah säger i en annan vers? Allah kommer fråga människorna, vad har ni besvarat sändebuden? Och det här är väldigt viktigt. Att på domedagen kommer du inte frågas om nationalism. Du kommer inte frågas om etnicitet. Du kommer inte frågas om sheikh eller imam. Fulan och fulan. Varför har du lyssnat, inte lyssnat på honom? Utan du kommer att frågas, varför har du inte lyssnat eller följt profeterna? Hur har du besvarat profeterna? Det är din enda fråga. Inte människor. Därför du kommer inte straffas här i helvetet om du inte följer en sheikh eller en åsikt eller liknande. Om du trotsar din medhab eller någonting sånt. Det här det finns inte i islam. Utan du är ålagd att följa Koranen, följa profeten och det han har kommit med. Det är det Allah kommer att fråga dig om på domedagen. Och sen självklart, jag säger inte att vi är oberoende av de lärda. Vi behöver de lärda för att förstå texterna, för att förstå profetens budskap. Men man ska inte gå extremt igen. Det var en berättelse, en afghansk broder berättade att han bad i moskén, tyvärr på en stan. Och sen han sa amin efter fatiha. efter Fatiha. Vilket man inte gör i Abu Hanifas medhav. Man säger tyst för sig själv. Så han sa amin. Och efter bönen konfronterade man honom. De äldre gubbarna i moskén. Och en av dem sa till honom: vad ska du säga till Abu Hanifa på domedagen? Ja, ni förstår det. Han borde ha svarat att jag ska säga alhamdulillah, jag praktiserade profetens sunna. Och Abu Hanifa kommer vara nöjd med honom. Förstår du? Så att, till vilken... Och det är inte bara den vad säger man, fanatismen finns inte bara gällande Abu Hanifa, den finns gällande alla imamer och shejker och liknande. Tyvärr. Så, som muslim ska man alltid se hur man är i att följa profetens sunna, alayhi salatu wassalam. Så Allah kommer att samla sändebuden på domedagen. Och han kommer då att säga: li'ayyi yawmin ujjilat, till vilken dag har de då getts anstånd? Yani vilken dag, för vilken dag är dessa tecken uppskjutna? Yani vill säga till någonting stort. Och Allah här vill nämna att domedagen är mäktig. Den är stor. Det är någonting farligt. Någonting som vi ska bäva och frukta för. لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ, till avgörandets dag. Och vad ska få dig att inse vad avgörandets dag är? Ett av domedagens namn är يَوْمُ الْفَصْلِ. Domedagen har jättemånga namn. يَوْمُ الْقِيَامَةِ, يَوْمُ الْحِسَابِ och så vidare. Och ett av namnen är يَوْمُ الْفَصْلِ, som betyder dagen av avgörande eller separering eller urskiljning, där Allah subhanahu wa ta'ala kommer att döma mellan människorna och kommer att särskilja mellan de goda och de dåliga, mellan de goda och de dåliga gärningarna, och sedan separera mellan folket av paradiset och folket av helvetet, och alla kommer att få sin destination. Så den dagen kan du inte vara med fel grupp, utan du kommer att vara med dem du var med i detta liv. Så är det bara. Så vill man vara med de lyckosaliga på domedagen, med de fromma, så ska man vara med dem i detta liv. Vill man vara med folket av paradiset på domedagen, så måste du i detta liv också agera som folket av paradiset. Det går inte att önska sig vägen in till paradiset. Det finns inte. Det finns inget fripass. Du kan inte planka in till paradiset. Utan du kommer bara in till paradiset med Allahs rahma. Och Allahs rahma får du bara genom att lyda honom. Göra det som du skapades för i detta liv. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. En vers som repeteras flera gånger i denna sura. Ve den dagen till dem som vägrar att tro. Wail betyder ve. Det är någonting man säger när man fördömer någon. Wail, wailak till exempel. Jag fördömer dig. Vad är det du säger? Jag vet till dig. Och enligt vissa lärda, wail är en plats i helvetet. En dal i helvetet. Så wailun yawma idhin lil mukaddibin. Förnekarna som vägrade tro, ve till dem den dagen. Inne de som förkastade sanningen. Vad är det för straff de kommer att möta i detta liv och i kommande liv? Alam nuhlikil awwalin, thumma nutbi'uhum al-akhirin, kadhalika naf'alu bil mujrimin. Har vi inte utplånat tidigare släkten, ni som levde före er, som också förnekade sanningen, så som ni förnekar sanningen? Och sen låter vi dem följas av senare släkten. Och så gör vi med al-mujrimin, med förbrytarna, de kriminella. Yani som genom tiderna har utplånats när de vägrat att följa sanningen och gått för långt i sitt trots helt enkelt. Så här nämner ulema är en tankeställe. Yani profeten Muhammad a.s. säger till folket i Quraysh: har vi inte utplånat tidigare folk? För de visste, det hade ju gått generationer. Berättelsen om Noah a.s. och berättelsen om Hud och Saleh och så vidare. Alla de här berättelserna, de hade gått vidare. Berättelsen om Lot. Folk reste förbi de här. Det var en före detta stad. Alltså, det ligger upp och ner. Men folk visste att alla de här förnekande, trotsiga, icke-troende städerna, de gick under till slut. Och sedan kom det folk efter dem. Och förnekade de också, gick de också under. Men låt det här vara en tankeställare för dig. Eller hur? Och även idag, vi subhanallah, vi har fått mycket insikt i tidigare, vad heter det, folkslag, generationer, stora civilisationer, i ordet religion. Vi har fått idag, eller indianerna, firaunerna, egyptierna och så vidare. Nuba, det finns många stora civilisationer. Vart är de idag någonstans? Men de har utplånades på olika sätt. Vissa med storm, vissa med jordbävning, vissa med sjukdomar. På olika sätt har de utplånats. Tror ni det bara var sådär en naturkatastrof? Tror ni det? Det kanske är forskarnas förklaring, men nej. Vi vet att det ligger någonting bakom. Det är på grund av deras synder. På grund av deras kuffer, deras otro. Som Allah subhanahu wa ta'ala förgjorde dessa människor. وَيْلُ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ Ved den dagen till dem som vägrar att tro. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Har vi inte skapat er av en ogillad eller en obetydlig vätska? فَجَعْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ Som vi sedan lade i ett fast förvar. Ni placerade i livmodern. إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ Till en bestämd tidpunkt. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Så har vi bestämt. Ja, vilka utmärkta bestämmare. Yani så har Allah bestämt och format. Och Allah är den bästa att bestämma och att forma. Och här påminner Allah om hur lätt han kan återskapa oss. Och det här har vi nämnt i tidigare kapitel. Hur Allah subhanahu wa ta'ala med logiska, rationella argument nämner hur vi kommer att återuppstå på domedagen. Och ett av argumenten är att han som skapade oss första gången är kapabel att återskapa oss. Eller hur? Han säger bara kun fayakun. Och att återskapa någonting är enklare än att skapa någonting från intet. Eller hur? Och att Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss i dessa faser från denna ogillade eller obetydliga vätska. Mannens sperma, vätska på kvinnan. Någonting som du får på kläderna vill du tvätta bort. Ja, det är det som du människan kommer ifrån. Vem är du att idag kommer att vara högmodig och förneka att det finns en skapare? Eller vem kan skapa på det här sättet om inte Allah subhanahu wa ta'ala? Nu, det är mäktigt Allah. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han lade denna vätska i ett fast förvar, eller kvinnans livmoder, till en bestämd tidpunkt. Och då nämner de lärde här mellan 6-9 månader. Att det vanligaste är ju 9 månader. Men vissa föder även tidigare. Och Allah subhanahu wa ta'ala har då bestämt detta och skapat och format detta på bästa sätt. وَيْلٌ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Så ved den dagen till dem som vägrar att tro. Yani, hur kan man vägra att tro på att det finns en skapare? När man kollar på sitt ursprung, man kollar på sig själv i spegeln, man kollar på människans komplexa eller skapelse. Hur kan man förneka att det finns en skapare? وَيْلٌ لَمْ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا Har vi inte gjort jorden till ett kärl eller behållare för både levande och döda? Yani, jorden rymmer de levande på sin yta och de döda i sin buk. Som de tappar innan. Allah subhanahu wa ta'ala har låtit oss bruka jorden och yani, ta så mycket nytta som möjligt av den här vackra jorden. Och sen när vi dör så har Allah subhanahu wa ta'ala ärat oss med att vi får begravas i jorden. Det är också en ära, någonting nobelt. Allah har lärt oss detta, som vi finner i berättelsen om Adams son som mördade sin bror. Varför? För om människan som död bara skulle lämnas på jordens yta, vad skulle hända? Rovdjur som skulle komma och äta på kroppen, vanära kroppen. Och liket skulle lukta ruttet och störa folk i omgivningen och så vidare. Ja, så alhamdulillah, det bästa är att begrava en människa. Det är någonting fint. Så människan lever på jordens yta och dör och begravs i jorden. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا Och på denna jord har vi satt skyhöga förankrade berg. Och vi har gett er friskt vatten att dricka. وَيْلٌ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Jorden är inte bara platt och jämn. Allah har satt berg, skyhöga, förankrande berg. För att jorden inte ska vackla, som Allah nämner i andra versen. Syftet med bergen är att hålla jorden stabil. Och det här är någonting som man med dagens vetenskap har kommit fram till. Att jorden tjänar detta syfte, att stabilisera jordplattorna. Och Allah har gett oss friskt vatten att dricka. Är det också ett tecken? Tänk er, samma vatten som funnits från det Allah skapade jorden till idag, det är samma vatten. Det är inte nytt vatten som har kommit. Det är samma vatten. Det renas. Luften renas. Det är ajib, eller hur? Även om du häller smuts i vattnet, du kan inte rena vattnet. Men Allah har gjort det här ekosystemet, mashallah, där vattnet renas och renas och renas, renas hela tiden. Subhanallah. Och gett oss det här friska, rena vattnet att dricka. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Hur kan de förneka alla dessa gåvor? انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Allah säger sen till dessa förnekare, fortsätt mot det som ni ständigt vägrade att tro på. Det här kommer Allah att säga till dessa människor som är otacksamma för alla ovannämnda välsignelser. Och de som förnekar alla de bevis han har gett dem i denna värld. Är ni fortsatt mot den verklighet som ni alltid förnekade? انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ. Fortsätt mot en rökskugga med tre spetsar. Yani fortsätt nu mot helvetet som ni, det här säger Allah till dem på domedagen. Ni förnekade helvetet i dunya. Jalla, gå nu mot helvetet. Det som ni förnekar. De har inget annat val än att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah beskriver att när de närmar sig helvetet så finns det en rökskugga med tre spetsar som reser sig ur helvetets elden. Från röken i elden. Och den här elden, Allah säger om den här skuggan också, la valilin wa la yugni min lahab, som varken svalkar eller skyddar mot lågorna. Elden, den är bara straff. Det finns ingenting positivt, det finns ingenting underlättande med helvetet. Det är bara negativt. Och subhanallah, Allah azza wa jalla har nämnt i Koranen att i elden så finns det ingen skugga att svalka sig. Det finns inga svalkande vindar. Och det finns inte heller någon svalkande dryck. Nu, mashallah, vi har ganska varmt ute, eller hur, idag. Och de lärde, vi kan säga att det är typ tre saker man svalkar sig med. De här tre sakerna. Det är att det är en skugga. Mashallah, det är jättevarmt. Sätter du skuggan, det är skönt, eller hur? Det finns inte heller. Skuggan är varmare eller lika varm som utanför skuggan. Två kalla vindar. Vindarna i helvetet är varmare än själva helvetet. Du vill inte ens ha vindar. Kyl, dryck finns inte heller. Drycken är vad? Kelmuhl. Yani som kokande koppar. Jagli filbotum. Får magen att koka. Explodera. Inälvorna att sprängas. När de lyfter drycken mot ansiktet ramlar huden ner av hettan från drycken. Innan den som nuddat ansiktet så ramlar huden ner från ansiktet. På grund av att den är så varm. Och de måste dricka. Subhanallah. Det finns inget svalkande i helvetet. Må Allah skydda oss. Innaha tarmi bi sharrin qaltasar. Allah säger också om helvetet, alltså vad som kommer ut från helvetet, att det kastar gnistor så stora som palats runt omkring sig. Och ordet qasar kan också betyda trästammar. Vilket som. Yani, gnistorna från helvetet kan vara stora som palats. Och vissa av dem som städer. Gnistorna, inte elden, gnistorna. Som bara flyger ut, exploderar från helvetet. Är stora som städer, eller palats, eller som trästammar. A'udhu billah. Ka'annahu jimalatun sufur. Som att de vore gulsvarta kameler. Ja, de är åt det svarta hållet. Svarta kameler som är lite ljusare. För helvetet är svart, det är mörkt. Det är inte en gul eld, det är en svart eld. Så de här gnistorna som kommer ut är svartgula. وَيْلٌ يَوْمَ إِبِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ. Ey Allah, den som ska få det här straffet, وَيْلَهُ. هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْتِقُونَ. Den här dagen så ska de inte tala. Allah subhanahu wa ta'ala säger på domedagen så kommer de icke-troende inte att få tala. Och här finns ju, ni kan, vissa kanske tänker, men det finns ju faktiskt tillfällen när man kommer att få tala. Alla kommer att fråga de icke-troende. De kommer ju att tala. Så vad menas med att de inte kommer att tala på domedagen? Jo, domedagen är lång, 50,000 år. Och det finns där vissa tillfällen, vissa anhalter där de inte kommer att få tala. Där alla kommer att försegla deras mun. Eller de kommer inte våga tala. De har ingenting vettigt att säga i sitt försvar. Förstår ni? Men det finns också tillfällen där de kommer att tala. Men sen finns det tillfällen där de inte kommer att få tala. På samma sätt som du har nämnt i domedagen i Koranen. Att de kommer att återuppstå blinda. Men att de också kommer att få se. Så att de kommer att vara blinda under vissa tider. Och seendes under andra tider. Det finns ingen motsättning där. Och en annan tafsir är också att de kommer inte tala efter den här händelsen. Som Allah nämner i surat al-Mu'minun. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna al-valimun. När de säger här, vi befriar oss från det här straffet. Om vi återvänder efter idag, då är vi sannoliken de orättfärdiga. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Och då svarar Allah, försvinn till er förnedring och våga inte tala till mig. Och i vissa tafsir, de nämner här att folket i helvetet kommer att ropa på Malik, väktaren av helvetet, liyaqdi alayna. Låt han förgöra oss, låt han döda oss. Låt oss slippa detta. Och han kommer inte att svara dem på tusentals år. Och sen tappar de hoppet och då ropar de på Allah subhanahu wa ta'ala. Sista hoppet i förtvivlan. En herre, ge oss en chans till. Om vi får återvända, vi kommer inte vara genom valimun. Och då svarar Allah, och det sägs också att det är efter tusentals år. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Yani, tala inte till mig. Utan var där. Ikhsa, det säger till en hund. Försvinn, förnedra och prata inte till mig. Men efter det här, ingen kommer att prata. Ingen kommer våga öppna munnen till vare sig Malik eller Allah subhanahu wa ta'ala. Mala kuddos från den här förnedrade situationen. Allah måste ha. Wala yu'danu lahum fa'ya'tabirun. Och inte heller kommer de att tillåtas ursäkta sig. Ingen kommer att få ursäkta sig på domedagen. فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَرُونَ. Som Allah säger att ingen ursäkt kommer på den dagen att räknas för. Allah måste ha. Så ingen kommer att få ursäkta sig på domedagen. Du kan inte komma med massa ursäkter. På den dagen står du till svars för det du gjorde i det här livet. Idag du kan ursäkta dig. Idag du kan göra tåba. Idag du kan ångra dig. Men på domedagen, då är det bara att acceptera det du har gjort i det här livet. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. Det här är den avgörande, detta är avgörandes dag. Vi har nu samlat er och tidigare släkten. Yani Allah säger återigen att det här är يَوْمُ الْفَصْلِ. Vi har samlat er och de som levde före er. Eller de som förnekade sanningen. Och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala då att skilja de goda från de onda och låta de goda gå in i paradiset och de onda in i helvetet. Och det kommer att sägas, vi har fört er samman med förnekarna från gångna tider. Gärna icke-muslimerna med icke-muslimerna, oberoende på vilken tid eller plats eller religion de har haft, så kommer de att förenas med varandra och vara bränsle i helvetet. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ. Om ni har smitt någon plan, använd den då mot mig. Allah säger här, väldigt allvarligt, om ni icke-troende har smitt någon plan, ni har planerat något, så använd den då mot mig. Yani, Ibn Kathir nämner här att det här är en väldigt hård och allvarlig varning. Tror ni att ni kan undgå min makt? Och om de tror det, så varsågod. Men vill ni smida planer mot Allah? Vill ni sitta och planera hur ni ska eller ducka eller fly på domedagen? Eller? Det finns inte. Hur mycket du än planerar, vem du än har med dig. Du samlar alla världens icke-troende jinner och människor. Ni kommer inte kunna planera någonting. Ingen kommer att hjälpa någon den dagen. Ingen kommer att kunna fly den dagen, köpa sig fri eller ursäkta sig. Så planera. Varsågod, planera. Allah subhanahu wa ta'ala khayrun makirin. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ذِلَالٍ وَعُيُونَ. De gudfruktiga ska den dagen vara bland skuggor och källor. Mashallah. Koranen är methani. Den nämner alltid motsatsen. Om den nämner helvetets folket, så nämner den också paradisets folk. Alla nämner här al-muttaqin, de gudfruktiga. De ska vara i skuggor och källor. Mashallah. De ska vara i skuggor, för att det finns så mycket träd i paradiset. Och Jannah betyder just detta. En trädgård, lummig trädgård som är tät bevuxen. Det finns otroligt mycket skuggor i Jannah. Inte för att du behöver en skugga på grund av värmen, som vi nämnde i förra suran, att det finns varken sol eller kyla i paradiset, utan det är ljuset från Allah subhanahu wa ta'ala som lyser upp i paradiset. Men folket är i skuggan av en anledning, Allah alam. Och det finns också där då rujun, källor av selsabil, rahiq al-makhtum. Det finns olika drycker och floder där de kan njuta och ha trevligt, mashallah. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Och alla slags frukter som de önskar. I paradiset finns det också då frukter. Men inte som frukter i det här livet, utan det enda de har gemensamt är namnet. Utan allting i Jannah är annorlunda. Frukterna är eviga, oändliga. Och varenda gång du plockar en frukt kommer den ny. Och den smakar annorlunda. De har inga kärnor, de blir inte gamla. De är inte dåliga. La maqtu'atin wa la mamnu'a. De kommer varken ta slut eller nekas. Ni vet i det här livet, i alla fall innan det fanns mycket transport och sånt. Än förr i tiden, du kunde bara äta äpplen i Sverige på sommar. Du kunde äta äpplen på vintern. Kan vi inte äta idag äpplen året runt? Och så kommer det vara i paradiset. Det finns ingen sån här säsong, nu är det äppelsäsong. Nu är det julgubbsäsong. Utan det är alltid, allting är alltid tillgängligt. Och du kommer aldrig nekas. Att du får inte äta den här frukten. Eller du är allergisk. Eller du har fått tillräckligt. Allt är i gränslöst. Subhanallah. Du bara önskar. Och du kommer att få det du önskar. Nas'alallah min fadlihi. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Allah säger ät och drick som ni behagar. För allting gott som ni brukade göra. Kulu washrabu ät och drick hani'an. Yani i behag. Glädje. För det som ni brukade göra. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att man kommer då säga till folket i paradiset, ät och drick i glädje på grund av det som ni gjorde i detta liv. Yani, det goda som de troende gör i detta liv är en orsak till att få gå in i paradiset. Är ni med? Ingen går in i Jannah på grund av sina gärningar. Inte ens profeten Muhammad alaihissalam, som han sa i hadithen. Om Allah inte omfamnar mig med sin rahma. Men hur får man Allahs rahma? Jo, genom att göra goda gärningar. Så får du Allahs rahma, Allahs förlåtelse. Och dina gärningar avgör också vart du hamnar i paradiset. Vilken nivå du hamnar på. Och hur mycket du kommer att få i Jannah. Det avgörs av hur mycket du har gjort och presterat i det här livet. Eller hur? Så är det. Så att man ska inte tänka att jag behöver inte göra goda gärningar. Jo, du måste göra goda gärningar. Och ju mer gott du gör, inshallah, ju mer belöning får du hos Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Och så lönar vi dem som gör det goda. De som gör det rätta. Wailun yawma idhin lil-mukaththibin. Ved den dagen till dem som vägrar att tro. Här nämner Sa'd i tafsir, han säger att om förnekarnas enda straff vore att de nekades belöningen i paradiset, skulle det vara ett tillräckligt stort straff. Yani och kuffar på domedagen, deras straff var att de nekades paradiset och dess belöning. Det skulle vara ett hårt straff. Eller hur? Tänk er då utöver det, vad de får för straff i helvetet. Allah muslim. Allah säger sen tillsägandes till dessa förnekare, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ät och njut en kort stund, ni är sannoliken förbrytare, mujrimun, kriminella. Yani en varning till dem som vägrade tro på domedagen. Ät, drick, njut en kort stund, yani vad som återstår av ert jordiska liv. Wailu yawma idhin lil-mukaththibin. Yani det här är en stark varning till dessa människor som förnekar. Och ofta när man pratar med dessa människor så är det som att de ger en känsla av att de är befriade från alla religiösa ansvar. För dem det finns inget paradis, inget helvete, det är bara att leva och sen dö och bli en jordgubbe och halas. Så är det. Men så är det inte. Utan nej, om ni förnekar, det kommer med konsekvenser. Hur mycket ni njuter i det här livet och förnekar, det kommer med konsekvenser. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala liknande: La yawrannaka taqallubu alladhina kafaru fi bilad. Låt inte vilseledas av de otrognas framfart genom landet. Meta'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sa mihad. Det är endast en kort njutning och sen blir det helvetets elden, deras tillhåll, det är vilken ond bädd. Så det här är också en bra och viktig tankeställare till oss muslimer. Vi möter mycket problem, vi möter mycket motgångar. Vi möter många shayatin, insurgin. Många som offrar allt för att kämpa mot denna vackra och fina religion. Smutskastad, vanära, jäkla, skoja, bränna koraner och måla nitiska bilder av profeten alaihi wasallam. Och en skoja och skämta och göra narr av islam. Kulu wa shrabu wa talatta. Lev du ditt liv, ät och drick, njut. Men du är mujrim och din dag kommer. Och din räkenskap kommer. Och det finns inget undanflykt för dig. Det finns en speciell plats för dig. Och alhamdulillah att Allah har skapat ett helvete. När man kollar på alla onda människor det finns i det här livet. All den vulg som görs mot folk utan rätt. Allt fel som sker. Alhamdulillah att det finns ett kommande liv. Det finns en räkenskap. Och alhamdulillah att det finns ett helvete. För de som ska dit, de förtjänar. Och de som ska till paradiset förtjänar. Det här är vår tröst, eller hur? Det är kort, det är bara några dagar. Hans. Alla kanske straffar dig i detta liv. Eller nästa liv. Garanterat i nästa liv om du inte omvänder. Men kanske också i detta liv. Kommer dina straff att börja. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Och när det sades till dem buga, så bugade de inte. Genom de vägrade att hörsamma budet om att förrätta bönen med dem som brukade be. Här nämns en egenskap av en mujrimin, dessa kriminella förnekare. Och det är att de vägrade be. De vill inte utföra bönen. De vill inte ödmjuka sig inför Allah subhanahu wa ta'ala med salat. Det här är också en tankeställare till oss. Att den som kallar sig för muslim och inte ber efterliknar dessa människor. Som Allah kallar för kriminella. Och nämner att dess mest utmärkande egenskap är just att de inte bad. Och samma sak kommer vi igenom tidigare. Då folket av Jannah frågar folket i elden. Mäsarat akum fi saqar. Vad var det som fick er att hamna i helvetet? Lämnakum minal musalli. Vi var inte från de som bad. Första frågan. Första svaret, de bad. Så bönen är jätteviktigt. Vill du till Jannah, du måste be. Vill du bort från helvetet, du måste be. Du kan ha vissa brister som muslim, vilket du inte får ha. Men det finns en brist du absolut inte får ha. Och det är att du inte ber. Till och med så pass att många lärare säger att du inte ens då är muslim. Du klassas inte som muslim om du lämnar den helt och hållet. Det är så pass allvarligt här. Så bönen skulle aldrig kompromissa med. Skulle aldrig lämna bön. Det är mycket, mycket allvarligt. Skillnaden mellan oss och dem är bön. Som profeten sa, alaihi salatu wassalam. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Och på vilket budskap efter detta ska de då tro? Allah säger här i sista versen i denna sura. Yani, vilket budskap efter Koranen är det ni ska tro på? Om ni inte vill tro på Koranen med dess vackra, perfekta, fulländade budskap, vad är det då för budskap ni vill tro på? Om Koranen inte duger för er, då finns det ingenting som duger. Eller hur? Och så är det. Wallahi, Koranen vackraste uppenbarelsen, bästa uppenbarelsen, ger liv till själen, yani, vägleder lillatihi akvam, till det bästa i tro, i tal, i handling, i karaktär. Allting perfekt i islam. Vackraste som finns. Bevis, argument, logiska, rationella. Allting finns i Koranen. Om Koranen inte duger, vad är du vill ha med någonting? Subhanallah. Men som Allah säger om dem, även om änglar skulle komma ner från himlen och prata med dem och säga bli muslimer, de skulle inte bli muslimer. De här människorna som inte vill tro, de kommer inte tro. Hur många tecken de än får. Och därför ska man inte bli förvånad att det finns folk som är riktigt trotsiga, riktiga förnekare, riktiga kuffar. De hatar tro, vill inte tro, spelar ingen roll hur många bevis som kommer. De är bara förkedjade, som Fir'aun och Abu Jahl. Det finns många idag liknande människor. De är bara så. De kommer, de är skapta för helvete. De har bränsle för helvete. De vill inte hitta sanningen på något sätt. Så alhamdulillah, Koranen är det bästa argumentet, det bästa beviset. Och det bästa vi ska förmedla, förkunna till människorna, kalla människorna till den här vackra boken. Vi ska efterleva den här boken, leva upp till dess påbud, hålla oss borta från dess förbud. Det är budskapet som vi muslimer måste göra. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Tackar Allah subhanahu wa ta'ala som gav oss tawfiq att fullborda denna mycket vackra juz. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq att även fortsätta undervisa och studera tafsir, den vackraste, bästa, finaste av alla kunskaper. Och det är också ett råd till er att studera Koranen, den bästa av er, den som lär sig Koranen och lär ut den. Inte bara dess memorering utan även dess budskap, dess innehåll. Alhamdulillah, det finns översättning på Koranen. Det finns tafsirlektioner, mer än 200 på islam.nu. Lyssna, lär er. Koranen är Allahs tal. Vill ni inte förstå Allahs tal? Vill ni inte det? Hur kan en muslim inte vilja förstå Allahs tal? Så ja, lär er, studera. Enkelt. Jag säger inte att ni ska bli värsta sheikh i tafsir. Enkelt. Grundläggande förståelse av Koranen. Mashallah. Så alhamdulillah. Och om någon har någon fråga så är det så här. Och kanske nästa vecka vi har en gästföreläsare under sommaren, Sheikh Abdallah Swedi, inshallah, kommer. Jag vet inte om han tar nästa lektion eller den efter, vi får se. Men passa på att ta nytta av honom, inshallah. Han är en av de mest högutbildade som vi har i västvärlden, inte bara i Sverige. Han har varit och studerat i mer än 15 år, inshallah. Han undervisar i Medina. På universitetet. Undervisar i profetens moské. Och ingen annan västerlänning gör det. Så det är något stort. Så han kommer till Sverige och lägger sin tid på att lära ut. Jag hoppas att alla tar nytta av hans nationella kunskap. Kan man säga morgon och kvälls adhkar efter fajr och asr? Ja, det kan man. Ja, precis. Det är det man ska säga. Man ska säga dem. Efter fajr fram till soluppgången har man på sig. Och efter asr fram till solnedgången. Vilka tecken visar på att en dröm är en sanndröm? Vi har ju, jag har gjort den här hemsidan bushra.se som handlar om drömmar. Och där finns det en kategori som heter just olika drömmar, eller kategorier av drömmar. Och där står det, vad de lärda har sagt, vad som särskiljer en sanndröm. Men vissa säger att den är tydlig. Den är inte otydlig. Den är tydlig. Du mår bra av den. Du känner att det är något speciellt med den. Du mår inte dåligt av den. Du blir inte ledsen av den. Du känner att det är något speciellt över den här drömmen. Du får en god känsla. Den är speciell. Och sanndrömmar är oftast korta också. Till skillnad från fantasidrömmar som oftast handlar om det man har sett under dagen eller sina dagliga rutiner. Och mardrömmar. Som oftast är från shaitan, eller alltid från shaitan, för att göra människan ledsen. Och mardrömmar är osammanhängande. Osammanhängande, och du mår dåligt, du känner dig äcklad av dem. Förstår ni? Du vaknar upp och du mår dåligt. Det är ungefär det man kan säga. Många frågor. När får man ljuga? Grunden är att en muslim aldrig ljuger. Att ljuga är haram. Det vissa hadithen nämner är att man får endast ljuga vid tre tillfällen. Och även där säger vissa lärare att det inte ens ljuga, utan det är teoria. Det är att man yani, säger något som förstås på ett annat sätt. Och där man ska försona mellan folk. Det är en man eller fru säger till sin maka. Och under krig. De här yani, tillfällena. Men annars en muslim ska alltid vara ärlig. Allah. Men även där säger vissa lärare, även där du får inte ljuga. Utan till exempel du ska försona mellan två bröder som bråkar. Så som Ibn Uthaymin säger, att du går till den ena och säger din broder, han gör dua för dig. Ja? Det gör han, för varje muslim gör dua för alla muslimer i bön. Wala ibadillahi salihin. Du ber för alla, ja, det är muslimer, i varje bön, i din tashahhud. Så att du ljuger inte, han gör dua för dig. Är du med? Så eller man kan använda sånt, men generellt muslimer ska aldrig ljuga. Om man ljugit om någon något, i vilka fall måste man försonas? Om man har ljugit om någon så måste man göra toba. Måste göra toba. Och har man förstört för den personen, spridit lögner om en person, så måste man sprida att det var fel. Man måste göra rätt för sig. Man kan inte gå och säga att en person har gjort någonting och sen bara gör toba. Och sen går folk och tror att han har gjort någonting. Då måste du säga till folk att jag hade fel. Det är så sett lite. Och ber personen om förlåtelse också. Om en person aldrig bett eller praktiserat islam, räknas den då som icke-muslim, även om personen tillskriver sig islam? Det finns det som de lärda kallar för nawaqid al-islam, vad som upphäver en persons islam. Vissa saker som gör att en person från att vara muslim blir icke-muslim. Och en av dem är al-i'rab. Al-i'rab betyder att vända sig bort från religionen. Praktisera inte alls religionen. Inte alls. Det finns inga inslag av islam i ditt liv. Vad är man då för muslim? År efter år efter år. Prata inte med en dag, han gjorde något plats. 10-20 år. Ingen bön, ingen fasta, ingen zakat, ingen hajj, ingen koran, ingenting alls. Det är arab. Och men adlam och min, men arab och ammed och kirubi. Och vem är värre än den som vänder sig bort från? Det är väl uppenbart. Så att inte praktisera islam alls. Allah, islam är ju vad? Vi har sagt det förut. La ilaha illallah, vad betyder det? På svenska, vad betyder det? Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det är endast dyrka Allah. Ta bort din dyrkan. Det finns ingen dyrkan. Men vad är din islam? Islam betyder istislam och lillah. Underkasta dig Allahs vilja. Vart är din underkastelse? Nada. Det finns ingenting. Eller hur? Vad är din islam någonstans? Så måste finnas aspekter av islam. Sen visst vi har brister, ingen är perfekt och så, men inte göra någonting alls, det är knasigt. Vilken sunna bön är bäst? Vad säger ni? Två rakat före fajr? Ja, två rakat före fajr är bättre än dunya och allt som finns på den. Och även qiyam al-layl räknas också bland de bästa av böner. Om det är en, vad heter det? Gemensam bön, då säger de där att det är salat al-kusuf. Salat al-kusuf. Eller bönen man ber för sol eller moln för mörkelse. Aukadoha är den mest starkaste rekommenderad. Mardrömmar betyder ingenting. Det är från fantasidrömmar betyder ingenting. De är från din egen fantasi. Sanndrömmar betyder något. Och sanndrömmar är antingen att du ser någonting och det händer exakt som du ser det. Det behöver inte tolkas. Du såg igår i natt att du sitter på den där stolen på den där föreläsningen. Och nu gör du det. Det behöver inte tolkas. Det händer. Eller så är det symboler. Liknelser. Att alla visar en liknelse. Att du ser dig själv i drömmen flyga. Eller rida på en kamel till exempel. Eller bli stucken av ett bi. Eller du har en bikupa. Tyder du kommer bli rik, inshallah. Förstår du? Så att det är symboler som tyder vissa saker.
Man måste säga att det är typ som en flashback. Någonting som kommer att hända i framtiden.
Jo, det är inspiration. Sanndrömmar är från Allah. Och handlar om framtiden. Handlar om framtiden. Förstår du? Det var en sista fråga vi kan ta här från systern, som är jätteviktig. Få Får man slå ihop Maghrib och Isha? Ber man båda när Isha trätt in? Eller får man be båda när Maghrib har gått in? Grunden är att man ber varje bön på sin tid. Allah säger inna salata kanat al-mu'minina kitaben och kuta. Bönen är bestämd för de troende på bestämda tiden. Och tiden för Isha är när Shafaq al-Ahmar yaghibu min al-ufuq. Då det rosa röda ljuset försvinner bakom horisonten. Ungefär en och en halv timme efter Maghrib. Det kan vara 2 timmar i Sverige och så vidare. Och grunden är att man som bofast inte får slå ihop bönen. De ber varje bön på sin tid. Men islam har tillåtit att man får slå ihop bönen om det finns en svårighet. Du får göra det på resande fot. Och du får även göra det som bofast om det finns ett behov. Som till exempel sjukdom. Eller regn, oväder. Att du går till moskén och du ber Maghrib. Och när du är i moskén kommer en storm med hagel. Och du vet att går du hem, du kommer inte komma tillbaka till Isha. Och då säger imamen, vi ber Isha. Det händer att du ber Isha jama' eller att du går hem och ber Isha själv. Okej? Okay? Det här har nämnts i sunnah. Och det har också nämnts att profeten a.s.w. en dag slog ihop Maghrib och Isha i Medina utan orsak. Utan regn eller rädsla. Och då så sa Abdullah ibn Mas'ud att han gjorde det för att visa att det inte är svårighet i religionen. Yani al-ma'na betyder att om det finns en svårighet i religionen så är det tillåtet att slå ihop. Om det finns en påtaglig mashaqqa, en riktig börda i att be bönen på sin tid, då får du slå ihop den. Det är bara då. Okay? Så nu till exempel det här jättevanliga scenariot. Idag är de längsta dagarna på året. Maghrib är vid 9:15 i Stockholm och Isha är nästan vid 12-tiden. Och vissa och Fajr är ibland vid 2-tiden. Vissa ska upp och jobba 5 på morgonen. Hur ska du vara vaken till Isha och sen vakna till Fajr och sen vakna 4 på morgonen? Det kommer bli ett vrak igen. Då är det tillåtet att slå ihop Maghrib och Isha. På Maghribs tid, inte som han nämnde sig från, inte på Ishas tid. Då är det ingen syfte att slå ihop bönen. Då har du förtjänat bönen. Så att syftet är ju här att be Isha på Maghribs tid och sen gå och sova. Så att du lättare kan vakna till Fajr och sen vakna till jobbet. När det finns ett behov. Om du däremot är ledig på helgen och inte behöver göra det, ska du inte göra det. Utan bara om det finns ett behov. Inte som vissa moskéer och slår ihop hela sommaren. Utan slå bara ihop bönen om det finns ett behov. Och det finns många lärda som har gett fett på detta. Och bland de kändaste i denna tid är Sheikh Mutaimin. Han har specifikt nämnt de här nordiska länderna. Och det finns även andra lärare som har nämnt detta. Och viktigt när man slår ihop bönen på Maghribs tid är att man ber Maghrib 3 och Isha 4. Det förkortar inte bönen. Är ni med? Du är inte resande. Förkortar man bara när man är resande. Så du ber Maghrib 3 och Isha 4 och sen går du så. Okej, sen blir du vaken 5-10 minuter och det är självklart okej. Men inte att du ber Maghrib och Isha och sen sitter vaken till Isha-tiden. Men med flit. Syftet är att du ska gå och sova. Allah. Så inshallah det är tillåtet att göra det här vid behov. Allah. Gärna vi avrundar för idag och ses inshallah ta'ala nästa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.